Efesierbrevets fjärde kapitel skriver Paulus välkända ord. Vi börjar läsa i 10:e versen. Den som for ned, han är och den som for upp över alla himlar för att han skulle uppfylla allt. Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att då uppbygga Kristi kropp. Till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad och så bliva fullvuxna in till Kristi fullhet. Han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp. Det handlar om de heligas gemenskap det här. Och vi talar ju mycket om gemenskap i kyrkorna. Och vi försöker också en hel del att praktisera gemenskap. Vi strävar efter gemenskap. Ganska ofta blir det inte så mycket med den här gemenskapen som vi hade hoppats. Det är inte alltid som vi märker hur mycket vi skjuter förbi målet, eller rättare sagt hur sällan det är som vi skjuter ända fram till målet, därför att vi har så ofta inte upplevt någon riktig och levande det heligas gemenskap. Och då tror vi att det vi når fram till, det är så långt man kan komma. Ett vanligt sätt inom församlingarna och en vanlig filosofi bakom detta sätt att åstadkomma det heligas gemenskap, den vill jag kalla för lavinmetoden eller kyrkkaffemetoden. Med lavin menar jag då en sån här som uppträder i fjällen ibland. Någon sätter en liten snöboll i rullning och den rullar ner för fjällsidan och drar med sig mer och mer snö, och till sist så åker hundratusentals ton snö ner i jättestora sjok bara för att någon satte en snöboll i rullning. Hur praktiseras den här lavinmetoden och vad är den bakomliggande filosofin? Jo, man tänker sig så här att vi har i församlingarna inte någon riktig församlingsgemenskap därför att vi har aldrig blivit bekanta med varandra. Om man bara övervinner så att säga obekantskapen, om vi bara bekantar oss med varandra, så kommer vi automatiskt att tycka om varandra och börja umgås, och ju mer vi är tillsammans desto gladare vi blir. Och efter ett tag så blir det så hjärtligt och så trevligt och så gemensamt och så gemenskapligt och så här. Så att vi riktigt ser att om vi bara kan få den första lilla snöbollen att rulla, så kommer allt sammans att ordna sig automatiskt. Och det vanliga sättet att få denna snöboll att rulla, det är att sätta fram kyrkkaffe. För man tänker sig att då sitter folk omkring olika bord och tär sitt kaffe med tillhörande bull. Och då pratar de lite grann, bekantar sig med varandra, och så kommer gemenskapen igång. Ack, så många kristna genom åren som har blivit besvikna på den här lavinmetoden. För den fungerar inte. Folk sitter lite grann runt sina kaffekoppar och pratar stelt om väder och vind och snackar om allmänna och likgiltiga ting en stund. Och sen så bryter man upp och går var och en hem till sitt. Och hur ofta är det inte så att någon ny entusiast med nytänd glödande tro på den här lavinmetoden dyker upp i en församling och frågar: varför has det icke kyrkkaffe? Och så sätter han fram, eller hon fram, kyrkkaffe och med sin entusiasm drar han, hon dit en massa människor i början som dricker sitt kyrkkaffe pliktskyldigast och tycker det här var ganska tråkigt, och så går de hem. Och efter en tid ebbar detta kyrkkaffe ut, därför att den här eldsjälen i det hela lägger till sist av, finner att lavinmetoden fungerar inte, och så ligger kyrkkaffet ner en tid i församlingen, och så kommer det någon ny människa med samma nytända entusiasm och säger: varför har vi inte kyrkkaffe? Orsaken till att den här lavinmetoden misslyckas är helt enkelt den att den är obiblisk. Det står ingenstans i Bibeln att vi ska åstadkomma det heligas gemenskap med kyrkkaffe. Och det beror inte bara på att det inte fanns kaffe när Bibeln skrevs. Går vi nu till texten i Efesierbrevet 4 och läser den 11:e versen. Han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra det heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp. Det som slår oss automatiskt när vi läser den här texten är att det var farligt mycket folk det behövs för att uppbygga Kristi kropp. Det behövs en massa experter och specialister. Inte experter i mänsklig mening, men människor utrustade av Gud. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Allt detta behövs. Och alla dessa måste ha nådegåvor. Alltså en övernaturlig utrustning genom den heliga ande. För att kunna utföra sitt arbete som apostlar, profeter och så vidare. Allt det här behövs för att församlingsborna, församlingsmedlemmarna ska bli skickliga till att uppbygga Kristi kropp. Det här är ingenting som går av sig självt. Det är ingenting som man sätter igång en process som liksom man bara sätter en liten snöboll i rullning så blir det till sist av sig själv en stor lavin. Nej då. Det här är ett arbete, bitvis mödosamt, bitvis i långa stycken så svårt att det är ställt utanför mänsklig förmåga att alls utföra detta arbetet. Alla dessa apostlar, profeter, herdar och lärare och så vidare behöver till och med övernaturlig utrustning ifrån Gud för att kunna göra det. Frågan är nu, varför behövs det så mycket folk? Det upptäcker man så småningom om man har överlevat kyrkkaffemetoden och ändå lyckats att bibehålla ett intresse för att få se det heligas gemenskap. Och man fortsätter att arbeta på andra vägar, söka sig fram på andra vägar. Då upptäcker man så småningom att all gemenskap innebär en möjlighet till stor välsignelse, men också en risk för stora bakslag. Det är ju så inte bara i det heligas gemenskap utan i allt umgänge människor emellan. Att det umgänget kan ge oss ett väldigt rikt utbyte. Men kan också ge oss en förskräcklig skada. Vi löper ju alltid en risk när vi träder nära en annan människa. Likaväl som vi löper en möjlighet att få stor glädje, så löper vi en risk till stor skada. Och det heligas gemenskap har en speciell framtoning. Som i förstone ser ut att accentuera risken. Och det grövsta. Och det är de välkända orden i Matteus 5 kapitel. Att vi ska inte stå emot en oförrätt. Utan vi ska vända andra kinden till. Väldigt många människor uppfattar de här orden som så att om det i en församlingsgemenskap finns en människa som för med sig in i gemenskapen någon satanisk impuls, så får man inte lov att påtala det. Man får inte lov att gå emot det onda i den människan. Utan man ska stilla tigande ta emot. Det heligas gemenskap förefaller vara en gemenskap där man är extra skyddslös och extra rättslös. Och det blir på det viset ofta i praktiken en gemenskap där den anger tonen som är längst bort ifrån Guds rike. Så blir det om vi ska praktisera det heligas gemenskap efter enkla metoder. Djävulen vet om det här. Han vet så väl att han kan för oss allesammans påtala detta. Du ska vända andra kinden till. Sen skickar han in i vår gemenskap människor som bär med sig olika onda impulser. Han kan skicka dit en människa som sätter sig själv i centrum och med sin självupptagenhet ständigt spolierar all gemenskap. En annan för med sig härsklystnad. En kommer med skrytsamhet. Åter en annan har förmågan att få folk att arbeta åt sig tills alla skär tänder. En annan sitter och ältar sin ångest eller sina sjukdomar på alla möten eller bönestunder. En annan terroriserar folk med sin snällhet som ställer alla i en sorts pinsam tacksamhetsskuld, vilket inte är detsamma som tacksamhet. En är flörtig och utsår svartsjuka. En har förmågan att tala illa om folk på ett så fint sätt att det nästan verkar fromt. En annan gör motsatsen. Han går och smickrar och berömmer och skapar uppblåsthet och fåfäng. En kan ställa till problem med sin ideliga självbespegling och passivitet. En annan med ett allt för stort mått av okontrollerad frimodighet. En är bunden i lögnaktighet. En annan i misstänksamhet. En tredje i självömkan. En fjärde i avundsjuka. Somliga har speciella nådegåvor och uppenbarelser som inte är nådegåvor eller uppenbarelser från Gud, utan som leder gemenskapen vilse, men som leder till uppblåsthet hos den människa som får dessa nådegåvor eller uppenbarelser och så vidare. Och när det heligas gemenskap praktiseras bara genom att vi börjar umgås och var och en på sin kant försöker vara så där lagom from, då blir det de här personerna och deras egenskaper som tar hem spelet, det vill säga inte dem utan djävulen genom dem. På en vanlig arbetsplats eller i vilken annan situation som helst, då kan man slå näven i bordet och säga till den härsklystna att jag står inte ut med ditt maktbegär. Nu får du vara så god och hålla dig på mattan, eller också så sätter jag mig på dig. Men så får man ju inte göra i Guds församling. Där tiger man. Möjligen att man laddar ur sin ilska på någon annan vid något annat tillfälle, eller man talar illa om den maktlystne när han inte hör på. Men man tycker sig i förstone sakna varje möjlighet att komma till rätta med de olika personernas olater. När vi har kommit så här långt i vårt studium över det heligas gemenskap, då börjar vi förstå på vilken punkt den här lavinmodellen är så fel. För den utgår ifrån att vi inte har livsgemenskap därför att vi inte känner varandra. I praktiken är det precis tvärtom. Orsaken till att vi inte har livsgemenskap i församlingarna är inte att vi inte känner varandra tillräckligt, utan är istället detta att vi i princip känner varann så bra att vi inte vågar. Vi tror så lätt att det heligas gemenskap består i att vi har en gemenskap utan att låtsas om varandras, ska vi säga, dåliga sidor eller gemenskapsförstörande egenskaper. Förlåtelse antas då vara att inte bry sig om dessa störningar. Det antas vara kärleksfullt att inte påpeka för en människa som spolierar gemenskapen att han spolierar gemenskapen. Utan kärlek består i att man accepterar var och en som han är. Gemenskapen blir då uppbyggd på basen av en sorts bussighet. Vi ställer upp för varandra och ägnar tid åt varandra. Och vi gör det inte egentligen därför att vi älskar varandra, utan därför att världen ska se att Jesus lever, vilket är ren fariseism. Men denna gemenskapen, den brakar alltid samman. För vi har svårt att vara bussiga. Och vi har kanske ännu mera svårt för att ta emot varandras bussighet och ställas under tacksamhetsskuld. Vi undviker varandra. Inte bara för att slippa komma i beröring med varandras dåliga sidor, utan för att också slippa att ta emot bussighet. Men det som i längden får gemenskapen att braka samman effektivare än någonting annat, det är detta. Att tonen i gemenskapen, den kommer att bestämmas icke av den som är närmast Gud, utan av den som är längst bort ifrån Gud. Och anledningen till att just han kommer att bestämma, ge färg åt hela umgänget mest av alla, det är att han kräver att få bli accepterad som han är. Och alla i gemenskapen har som målsättning att vara kristet kärleksfulla och acceptera honom som han är. Vi tror att det är förlåtelse, att vi bagatelliserar det som är synd i våra liv och i varandras liv. Vi tror att det är så Gud förlåter synder, genom att han rycker på axlarna och säger okej, det är inte så farligt. Det är inte alls så Gud förlåter synd. Gud säger alltid att synden är farlig, men han säger kom hit så ska jag lyfta den av dig. Gud accepterar oss aldrig som vi är. Han älskar oss i varje situation, men han längtar ständigt efter att få förvandla oss. Och det gäller oss alla. Oavsett hur långt bort ifrån honom eller hur nära honom vi är, så kan vi alltid komma närmare, och Gud är alltid intresserad av att föra oss närmare honom. I Guds rike finns det alltid en inbjudan som heter kom som du är. Det är riktigt. Men i Guds rike finns det aldrig en inbjudan som heter förbliv som du är. Det är den lilla skillnaden som vi måste få klar för oss, för att det heligas gemenskap ska kunna komma till. För att när vi påstår oss ha rätten att förbliva som vi är i förlitan på Guds förlåtelse, då kan vår kristna gemenskap aldrig utforma en högre målsättning än den målsättning som omfattas av den minst lydiga och minst helgade personen i samlingen. De andra känner sig alltid förhindrade att påtala hans nedrivande inverkan, och de känner sig än mer förhindrade att göra någonting åt den. I regel får den till slutligt resultat att gemenskapen spricker, eller att den får en eller annan ytlig formalistisk karaktär. Och där inbegriper jag tyvärr också i regel våra gudstjänster, där vi är fruktansvärt anonyma för varandra, och ett litet urval av personer, kanske bara en enda, leder hela gudstjänsten och sköter det som ett enmansföretag. Vi gör en massa saker tillsammans, sjunger tillsammans, beder tillsammans, lyssnar tillsammans på predikan och så vidare, men vi har ingen gemenskap. Man kan sitta i en överfull kyrka och uppleva den mest raffinerade ensamhet. Nu kan det ju bli så i en sån här gemenskap att det finns en eller ett par personer som är alldeles uppenbart fördärvbringande i sitt sätt att vara. Och då kan det ju hända att man som en kompromisslösning försiktigt går på de här personerna och påtalar att hörde du skulle väl kanske kunna göra så eller inte göra så och så vidare. Och då bemöts man ofta aggressivt tillbaka ifrån den eller dessa personer det är fråga om. Ofta med frågor av typen varför ska just jag ändra på mig? Det heligas gemenskap måste ha som sin grundval att alla ska ändras. Förändringen av individer och mellanmänskliga relationer ska förändras för alla. Oavsett vilken så att säga nivå eller utvecklings stadium man har uppnått. Det spelar ingen roll. Antingen är det heligas gemenskap byggd på den klara utsagda förutsättningen att den är till för att åstadkomma förvandling i allas liv och mellan alla i gemenskapen. Eller också går gemenskapen förr eller senare under. Nu går vi tillbaka till Efesiebrevet 4. Och nu börjar vi kanske förstå lite bättre varför det behövs så mycket folk till att åstadkomma det heligas gemenskap. Han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ja visst. Människoförvandling. Förvandling av individer och hela grupper. Förvandling av relationer människor emellan. Ett gemensamt uppbrott i riktning mot en ökad helgelse och en ökad lydnad inför Gud. Det är ju inte småsak. Om det är detta som behövs för att det heliga ska bli skickliga att utföra sitt tjänarvärv att uppbygga Kristi kropp, så förstår vi verkligen att kyrkkaffemodellen är totalt vid sidan av verkligheten. Och vi förstår av Paulus ord att det duger inte med något mindre än det här. För han talar om att vi ska komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son och att vi ska komma fram till manlig mognad och så bliva fullvuxna in till Kristi fullhet. Detta är en livsuppgift. Detta är en av församlingens mest centrala arbetsuppgifter, att uppbygga Kristi kropp. I de flesta församlingar kommer vi aldrig längre än till ett ideligt upprepande av kyrkkaffemodellen med ideliga bakslag och förnyade resignationer. Och gamla erfarna pastorer och församlingsmedlemmar, de ler i mjugg åt nybörjarens kyrkkaffeentusiasm. Och när det hela går i stöpet så säger de lite världsvist, ja vad var det jag sa? Ett enkelt uttryck för att vi missköter så mycket just denna delen av vårt kristna uppdrag är ju det att vi har så svårt att peka på i våra församlingar vilka det är som är apostlar, vilka som är profeter, vilka som är evangelister och vilka som är herdar och vilka som är lärare. Ett differentierat behov av så många tjänsteutövare får vi nämligen inte förrän vi verkligen går in på allvar i kampen till att uppbygga Kristi kropp. Och att vi inte har dessa tjänsteutövare i de flesta församlingar, att vi inte kan peka på vilka det är som gör vad i det här hänseendet och att vi inte ens förstår på nuvarande stadium i de flesta församlingar vad vi ska med dem att göra. Det beror på att vi har inte velat se detta som ett centralt församlingsuppdrag. Vi har nöjt oss med gudstjänster och lite aktiviteter av olika slag, mer eller mindre underhållningsbetonade under veckorna. Det är kanske dags att vi börjar att se på det uppdrag vi har. Vårt tjänarvärv att uppbygga Kristi kropp.